Välkomna hit till, fortsatt undervisning här på kortkurs. Det är någon här som jag inte sett tidigare. Så jag heter Josef Birgersson och jag arbetar 30% här på Fjällheim Bibelskola som lärare. I tillägg till det så är jag fulltidsstudent, fjärnstudent från Fjällhöj i Oslo. Så jag håller på med teologistudier. Så jag är gift med Miriam och har två gutter som sitter där uppe också. Så jag är från Sverige, så det betyder att det blir en blandning, tror jag, av de här nordiska språken. Men det viktigaste är att ni förstår vad jag säger. Jag har fått ta 2 timmar redan från Amos bok som jag hade igår. Och det blir en fortsättning, men jag tror att jag ska kunna få ta en kort uppsummering av det som blev sagt igår. Så att även om man inte var med igår så ska det gå väldigt bra, tror jag, att få med sig det som blev sagt idag. Men vi börjar med att lägga den här stunden i Guds händer och ber tillsammans. Levande, helige och gode Gud, vi kommer inför dig och tackar dig för att vi var samlade här till timme, till undervisning. Tackar dig för att vi får bo i ett fritt land där vi får öppna en bibel utan att bli förföljda, behöver vara rädda. Men så är faran det att vi har så mycket av ditt ord att vi inte tar det till oss. Att vi inte tar det på allvar. Att vi stänger våra hjärtan för ditt ord. Herre, jag ber om att den här stunden idag kunde få vara till hjälp och välsignelse för vårt liv här på jorden. Men inte minst också för vår evighet. Att vi kunde få växa i tro på dig. Och så är det många allvarliga budskap i Amos bok. Jag ber om att vi inte bara skulle väja för det, att vi bara skulle hålla oss undan det, men att vi kunde få ta det till oss och forma våra liv efter det som du har sagt och det du vill. Och att få kunna se din godhet som ligger bakom hela Amos bok och det budskap som han kommer. Jag ber om helig ande och jag ber om att din vilja kunde få ske med de här 2 timmarna som vi ska ha nu. I Jesu namn. Amen. Amos bok. Namnet Amos betyder bärare, eller det betyder byrde. Det sa jag igår. Och de här 2 namnen, eller de 2 betydelserna av namnet Amos, är egentligen ganska god beskrivning av vad hela Amos bok på ett sätt kan handla om. Därför att Amos, han var ju en bonde. Han var en geter. Och så hade han morbärfiken i tillägg som han levde av, som han odlade. Och så får han en kallelse av Gud när han nu bor i sydriket i Israel. Och så får han en kallelse av Gud att dra till nordriket, till Betel, som var ett av de religiösa centra i nordriket. Och där får han befallning från Gud om att bära fram ett budskap. Och det här budskapet som han ska bära fram, det är ett tungt budskap. Ett budskap som handlar mycket om folkets synd. Om att Gud ska straffa folket. Och därför kan vi tänka oss det att när Amos får det här beskedet av Gud, får ord från Gud, så upplever han det säkert som en tung börda när han skulle resa till Nordriket. Att han skulle bära detta budskap. Där han skulle peka på synd i folket. Ni måste omvända er. Men samtidigt så var det också på djupet denna börda innebar att han skulle få dra till Nordriket och räcka ut en hjälpande hand från Gud. Komma med ett gott budskap. Men det här budskapet kommer i form av en löve. För när Gud presenterar sig så står det i den andra versen. Vi kan slå upp det och börja med det. Amos kapitel 1 och så den andra versen. För det sätter lite grann agendan för hela det budskap som Amos går med. Det står i kapitel 1, vers 2. Han sa, Herren skall bröle. Vem är det som bröler? Det är löven som bröler. Herren skall bröle från Sion och la sin röst höra från Jerusalem. Hyrdenes betemarker skall sörge och Karmels topp skall törka bort. Och det här beskrivningen av Gud som en brölande löve, det är någonting som återkommer på flera platser i Amos bok. Och löven, den är stark, den är mäktig, den är skrämmande. Och så liknas Gud vid en löv. Och så samtalade vi en del om det igår, vad det betyder att Gud, han är inte bara den där snille bästefaren som vi kan komma till och sitta på fången, men Gud är faktiskt också en löv som är skrämmande. Men han är god. Och så ser vi det budskap som Amos går med till Nordriket. Så är det ett kraftfullt budskap. Ett sant budskap. Men det är också ett gott budskap. För bakom hela detta budskap så ligger Guds djupa, djupa längsel. För att hans folk ska få komma till en sann tro. Komma till omvändelse. Få liv hos Gud. Men vi kan bli överraskade över hur hårda ord Gud använder. Och kanske att det bör vara med och korrigera oss i våran förkynnelse. Ofta så tror jag att förkynnelse idag det blir så tam. Det blir så försiktig. Vi är så rädda för att vi ska stöta folk. Men när vi läser Amos bok så är det kraftfulla ord. Det är tydliga ord som talar om synd, om dom, om behovet av omvändelse. Och om en Gud som säger, sök mig så ska du få leva. Livet finns hos mig. Igår så såg vi på den här kartan över Israel. Ni kanske inte ser så, det är inte så lätt att se detaljerna här och det är inte så viktigt nu. Men vi såg på kartan, för första kapitlet handlar om att Gud uttalar 7 domsor över, över naboländerna runt Nordriket. Och då är det så att först så uttalar Gud en dom över Syrien. Och så uttalar han domsor över Filistia. Så jag bara drar de här strecken, liksom var Gud börjar uttala domsord och hur vad ska man säga, de här domsorden beväger sig. Så från Filistia så uttalar Gud domsord över Tyrus och så över Edom och så Ammon och så Moab. Och så här långt i Amos bok så är det så att de synder som Gud tar upp, det är primärt, i de flesta nationer så är det synder som de här nabonationerna har begått mot Nordriket, Israel. Och vi kan bara sätta oss in i hur Nordriket, de som var i Nordriket, som hörde på Amos förkynnelse, de måste ha tänkt, ja, det var gott, bra att Amos sa det där, bra att Gud kommer att straffa dem, och att Gud kommer att straffa dem, och de ska straffa sig riktigt hårt om där, på grund av allt det som de har gjort mot oss. Och så får de sig nog en tankeställare. För så uttalar Gud domsord mot Juda, mot Syderriket. Alltså för vid den här tiden, vi befinner oss ungefär 760 före Kristus. Vid den här tiden så är Israel ett delat rike. Och det som Syderriket blir anklagat för, det är att de inte har tagit vara på Guds ord. De har inte följt de bud som Gud har gett dem. Och de har börjat följa lögngudar, eller falska gudar. Och då börjar kanske de i Nordriket tänka till, ja men hur är det med oss då? Men så har då de här domsorden bevägt sig runt Nordriket och så kommer fokuset på Nordriket. Och det är nästan som man kan beskriva det som ett kikarsikte, som att Gud ställer in siktet. Först så är det de naboliga nationerna, men så är egentligen fokuset på Nordriket, på Nordriket Israel. Det är där fokuset ligger. Någon som har uttryckt det så här, Amos bok börjar ungefär som att det är ett tordenvär som drar fram över Mittösten. Och som kommer och med dem över de forskjelliga nationerna, men så stannar detta uväre över Nordriket Israel. Och där slår blixt. Eller, vad säger man? Lyn slår ner. Och så är det Nordriket som det är fokus på i Amos bok. Och kanske att det också var så att Gud la fram det på det här sättet för att Nordriket de skulle förstå. Ja, men alla de domsord som Gud uttalar över nabonationerna, ja men det stämmer ju. De har ju syndat. Nordriket, de vet ju om det. Ja, det var ett folkslag som kom och skar upp våra gravida kvinnor i Gilead, som det står om. Det är grusamt. Detta måste ju Gud straffa. Bra att Gud straffar det. Men så kommer också Guds ord till Nordriket. Och då är frågan, tar de emot det Gud säger? Vi ska ta och läsa igen kapitel 2 från vers 6 till 15. De ord som Gud riktar till Nordriket. Så säger Herren. För tre missgärningar av Israel, ja, för fyra, vill jag icke ta det tillbaka. För de säljer den oskyldige för pengar och den fattige för ett par sko. De trycker den hjälpelöses hode i stövet och böjer rätten för den undertryckte. En man och hans far går till samma pike, så det vanhelger mitt helige namn. På pansatte klär sträcker de sig vid värt alter, och vin som de har tagit som böter dricker de i sin Guds hus. Det var ändå jag som utrydde amoriterna för dem, de som var höje som sederträr och stärke som eiketrär. Jag ödelade deras frukt oventill och rötten nedentill. Det var jag som förde dere upp från landet Egypt, och jag ledde dere i örkenen i 40 år för att dere skulle få amoriternas land till egendom. Jag reste upp någon av deras söner till profeter och någon av deras unge män till nasirere. Är det icke så, dere Israels barn, säger Herren. Men dere fick nasirerna till att dricka vin, och dere befallte profeterna och sa, profeter icke. Se, jag vill trycka dere ned, lika som en vogn full av kornbånd trycker allting ned. Den raske skall icke finna något tillflyktssted, och den starke skall icke kunna göra bruk av sin maktkraft, och hälten skall icke kunna berge sitt liv. Bueskytteren skall icke hålla stand, den som är lätt på foten skall icke berge sig, heller icke ryttaren på sin häst. Den modigste bland hältene skall flykta naken på den dagen, säger Herren. För tre missgärningar, ja, för fyra. På detta sätt börjar alla de åtta domsorden som Amos bok börjar med. Och för det första så är det ett uttryck för Guds tålamod. Gud straffar, som vi ser, faktiskt inte med en gång, men han väntar på att folket ska omvända sig. Och så detta uttrycket säger också någonting om att det är en stor mängd synd. För tre missgärningar, ja, för fyra, det kan vara ett språkligt uttryck för det här är en stor mängd synd. Och nu kommer domen. Och vad är det då för synd som det är så mycket av i Israel? Jo, det är tre ting som vi ska lägga märke till. För det första så är det ett förakt för människan. Och det såg vi igår också, att det var det som egentligen karaktäriserade alla synderna hos naboländerna, de som låg runt landet Israel. Det var ett förakt för människan. Det var slavehandel, det var brutalitet, det var hat, det var svik. Det var att de skar upp gravida kvinnor. Det var ett djupt, djupt förakt för människan som Gud har skapat. Och så ser vi här igen i domsord mot Israel. De trocker den hjälpelöses hode i stövet och böjer rätten för den undertryckte. Och det kan vi se ett genomgående tema i Amos bok. Att den som i utgångspunkten är svag, den blir tryckt ännu längre ner. Och vi kan också se i Amos bok att den som är rättfärdig, den som är oskyldig, är ofta den som blir straffad. Det är den som råkar illa ut. Och det var någonting som var vanligt i Nordrike på den här tiden. Att för att få egen vinning, för att lyckas själv, för att få stor vinst, så var man beredd att trycka ner de andra. För det andra så är det ett förakt för Guds namn. Som det stod i vers 7. En man och hans far går till samma pike. Och så kommer det, så de vanhelger mitt helige namn. Och i någon av kommentarerna som jag läst så är det inte så att det bara är någonting som de inte är medvetna om. Men de gör det bevisst. De gör det tydligt. De vill närmast vanhelge Guds namn. Och här så långt så kan vi se sammanlängningen mellan nabonationerna. För detta med att de föraktade människan, det gjorde de andra också. Att de föraktade Guds namn, det gjorde också juda. Men så kommer det tredje som vi läser de här. Och det är ett förakt för frälsen. För Gud säger, det var ju jag som slog ner de där andra folkeslagen. Det var jag som förde er ut ur Egypten. Det var jag som räddade er. Det var jag som frälste er. Och vad är då folkets respons på det här? Hur det står om att de fick nasirene till att dricka vin. Vad var en nasir för någonting? Jo, det var en man eller en kvinna som kunde under en kortare eller längre tid bestämma sig för att viga sitt liv på ett speciellt sätt till Gud. Och då var det två viktiga saker. Under den tiden skulle den här personen inte klippa sitt hår. Och den skulle inte få dricka något alkohol, eller äta någonting, någon druer. Och vad står det här? Jo, de fick nasirene till att dricka vin. Och de fick profeterna till att hålla tyst. Det var folkets respons på Guds frälsning. När profeten kom, kanske ställde sig upp på torget eller i församlingen. Och så började profeten tala, så säger Herren. Så säger, nej, tyst. Kutt ut med det där, det där vill vi inte höra. Kan inte du säga sånt som vi har lust att höra? Du är värdefull. Du är vacker. Allt kommer att gå bra. Ni är Guds utvalda folk. Och så kommer inte detta ord från Gud som också kan sticka. Det som kan göra ont. Det som tvingar till korrigering. Så sa han till profeterna, var tysta. Och de nasirere som på ett speciellt sätt ville viga sitt liv till Gud. De som ville leva helhjärtat för Gud. Ah, kom igen, du behöver inte ta det så noga. Det kanske är felaktigt att använda det uttrycket, men ibland så pratar vi om folk som är superkristna. Jag vet inte om vi kan använda det uttrycket. Men nasirenerna var personer som önskade att viga sitt liv till Gud. Jag vill leva i nära fällskap med min Gud. I bön. Och ta hans ord på allvar. Nej, nej, men du, kutt ut med det där. Kan inte du vara lite mer som mainstream? Vara lite mer som alla andra? Ta det inte så seriöst. Och så ser vi att i bun och grund så är detta ett förakt för Guds frälsning. För det han har gjort. I förkynnelse så är det ofta så att vi önskar att aktualisera det som är sagt. Och så försöker vi att gärna finna exempel utifrån det som vi talar om, det som Guds ord säger, utanför det som står i Bibeln, från vardagslivet. Och det behöver inte vara någonting fel, och det kan vara bra att vi kan se att det kan hjälpa oss till att förstå. Men det kan leda till att vi ibland går förbi alla de exempel som vi faktiskt finner i Bibeln. Alla illustrationer som vi möter i Bibeln. Och Amos, han var bonde. Han levde ute i naturen. Han var jordnära. Och Amos bok är full av sådana illustrationer. Jag vet inte om ni tänkte på det, men från vers 13 till 15 så är det tre verser som är rika, väldigt, väldigt rika på illustrationer. Så det Amos vill komma fram till är att det är en dom som är oundgålig. Och det är viktigt för honom att understryka det. Och han illustrerar det här på flera sätt. För det han säger, det är att han säger så här, se, jag vill trycka dere ned. Lika som en vogn full av kornbånd trycker allting ned. Det börjar man säga. Tänk en vagn som är fullastad. Där hjulen liksom nästan tar emot chassit på bilen eller på vagnen. Helt nedtryckt, överlastad. Hade politiet kommit där så hade den inte fått köra vidare för att den har varit för tung. Men så är det inte nog med det. Amos illustrerar detta på många olika sätt. Folket är som en vagn som är tryckt ned. Och så säger han, Den raske skall icke finna något tillflyktssted. Det finns en dag där jag inte ska kunna gömma mig. Och den starke skall icke kunna göra bruk av sin kraft. Här hjälper det inte med mänsklig styrka, mänskliga färdigheter. När Gud kallar till dem. Och så säger han vidare. Och hälten ska icke kunna berge sitt liv. Jag tror kanske inte att det var en sån typ av hält som han tänkte på. Men den som, vi kan ju läsa i de som var runt David och flera kungarna, så står de hälter. De som var starka, de som kunde utföra stora bragder. Hälten, den ska inte kunna berge sitt liv. Och så står det vidare. Bueskytaren ska icke hålla stand. Den som är lätt på foten ska icke berga sig. Alltså du ska inte kunna springa därifrån. Heller icke ryttaren på sin häst. Och den modigste bland hältene ska flykta naken på den dagen, säger Herren. Ser ni den här illustrationen? Det är inte så att det här är någonting som är viktigt för Amos. Men på få verser så brukar han många olika illustrationer för att visa att Israel, detta är er position just nu. Det är som att Amos han plockar fram en stol. Och så säger han, okej Israel, kom och sätt dig här nu. Spring inte härifrån, för det kan du inte göra. För nu är du i möte med din Gud. Gud vill komma dig i tale. Han har någonting viktigt att säga dig. Och inte minst, det kommer en domens dag. Och då är det i vart fall omöjligt att flykta eller gömma sig. Eller förlita sig på egna gärningar, egen styrka. Hör. Och därför är det så tydligt med fortsättningen. Om vi då fortsätter att läsa vidare i vers 1 och 2 i kapitel 3. Så kommer det. Hör detta ordet som Herren har talat mot er, Israels barn. Mot hela den ätten jag har fört upp från landet Egypt. Bara dere vill jag kännas ved bland alla jordens ätter. Därför vill jag jämsöka dere för alla deras missgärningar. Så vi ser den här illustrationen som är brukt. Israel är som en vång som är pressat ned. Och så säger Gud nu, därför. När detta är situationen så måste ni lyssna på det jag har att säga. Lyssna. Och så säger han. Jag har fört dere upp från landet Egypt. Det är någonting som återkommer på flera platser i Amos bok. Och jag sa det igår också, men jag kan inte understryka det nog egentligen. Detta när det står om att jag förde er upp ut från Egypten. Det handlar om att Gud han frälste. Och som jag sa igår, när Gud leder sitt folk genom Röda havet. Det är första gången Gud beskriver, ger innehåll åt begreppet frälse. För vi möter det ordet frälse en gång tidigare i Bibeln. Och då är det Jakob som ber en bön om att han längtar efter Guds frälsning. Men första gången Gud säger att han frälser någon. Det är när han leder folket genom Röda havet. När det står så här, jag har fört er upp från landet Egypt. Så är det som att Gud säger, lyssna nu Israels folk. Jag har ju frälst er. Det är jag som älskar er. Det är jag som har ett hjärta för er. Det var inte för att ni var så mycket bättre än alla andra. Men därför att jag har utvalt er. Ni är ju ett utvalt släkte. Men så kan man ju tänka så här. Ja, vad tänkte då Israels folk när de hörde det här? Ja, vi är ju ett utvalt släkte. Kanske att de då tänkte att, ja, tänk på de där andra nationerna som skulle bli straffade. De var ju inte det där utvalda släktet. Men hur är det med oss? Vi är ju Guds utvalda släkte. Kanske att vi också kan bara fortsätta som vi gör. Gud kommer inte straffa oss. Vi är ju ett kungarike av präster. Utvalt av Gud. Vi är dyrbara. Han ska bära oss på örnvingar. Han ska beskydda oss. Så nej, här blir det inget straff. Men vad är det Gud tänker när han säger detta? Jo, han säger det om att... Jag ska jämsöka er för alla deras missgärningar. Synden som Nordriket har begått, den ska straffas. Och varför då? Jo, därför att de som har fått mycket, av dem kommer också utkrävas mycket, som det står i Lukas 12:48. Världen som mye är gitt, av ham ska mye krävs. Och den som har fått mye betrodd, av ham ska dess mer fordras. Och det kanske är någonting som också är svart aktuellt för oss här i Norge. Vi bara tänker på allt det vi har fått av Gud. Vi kan börja med det materiella. Vi kan tänka vidare på fred. På gott klima. Men inte minst om vi tänker på allt Guds ord som vi har tillgång på just nu. Allt Guds ord som har blivit förkynt. Det ska också krävas räkenskap av oss. Det är inte likgyldigt. Guds ord säger inte att det är likgyldigt hur vi förhåller oss till Guds ord. Om vi väljer och vrakar av Guds ord. Tänk igen på lignelsen om de två husbyggarna. Det är ju två husbyggare som båda två tar till sig av Guds ord. Båda två lyssnar. Båda går kanske på möten. Köper kristen litteratur. Har massa taler på sin MP3. Men så är det en forskel där. Därför att det är en av dem som faktiskt också gör det som de hör. Men den andra bara hör och hör. Och så går det in genom ena örat och så ut genom andra. Och så står det om att det kommer en storm. En stor storm. Vad är så konsekvensen av detta att Israel är det utvalda släktet? Jo, igen så kommer det här rika illustrationer. Vi ska läsa från vers 3 till vers 8. Gå väl to sammen utan att de har avtalt det med varandra? Brölar väl löven i skogen utan att den har funnit någon rov? Lår väl unglöven sin röst höra från sin hule utan att den har fångat något? Faller väl fulen i en snare på marken utan att det är satt upp någon snare för den? Sprätter väl snaren upp från marken utan att den fanger något? Eller blåser någon i horn i en by utan att folket skälver? Eller sker det väl en olycka i en by utan att Herren har gjort det? För Herren gör icke något utan att han har åpenbart sina skjulte råd för sina tjänare profeterna. Når löven brölar, vem skulle icke då bli rädd? När Herren talar, vem skulle icke då profetera? Här ser vi en mängd exempel, logiska kopplingar som tillhörarna, Amos tillhörare, kunde känna igen. Exempel från naturen, från det dagliga livet. Han börjar med att säga, om det nu är två stycken personer som går tillsammans på en väg, så är det en konsekvens, eller så är det någonting som har orsakat det. Men det är faktiskt att innan de började gå på den här vägen så kom de överens om att ja, men ska vi gå tillsammans. Alltså inga vanskliga exempel. Det är väldigt simpla exempel. Ska vi slå följe ner till byn? Ja, då är det en avtale och så slår man följe till byn. Eller där som blir en löve som brölar, så är det därför att det är någonting som har orsakat det där brölet. Antingen så är det för att löven har fått sikte på en antilop en bit bort. Och så brölar den för att den tänker att den där antilopen, den ska jag ha. Eller det står om unglöven som har fått fångst. Och därför så brölar löven. Han fortsätter. Om en ful fastnar i en snara. så är det därför att det är någon som har varit där på förhand och satt upp en snara. Det är inte vanskligare än så. För det är ingen fågel som fastnar i en snara. Bara, nej, det var ingen som hade satt upp en snara. Jo, men det är någon som har satt upp en snara för att en fågel ska kunna fastna. Simpel logik. Eller när fällan, snaran, slår ihop så är det för det är en ful som har varit där, eller det är ett dyr som har varit där. Det är ett eller annat som har gjort att fällan har slagit ihop. Det blir fångst. Och det sista exemplet som man tar först för att bygga upp sitt resonemang. I en by så är det inte så att när man blåser i hornet eller i basunen, det var förmodligen en varningssignal om man såg att det var fiender som närmade sig i byn. Det är så att blåser man i hornet i byn, vad är konsekvensen? Jo, konsekvensen är att folk blir rädda. Då får du veta om, nu är det fara på färde. Nu är det någonting som kommer till att ske. Så vi ser Amos, han brukar många exempel för att peka fram mot någonting. Och vad är det han vill komma fram till? Jo, som han skriver här. Eller sker det väl en olycka i en by utan att Herren har gjort det? Och nu ser vi det i den kontext som det står i här. Gud har talat om att det ska komma en dom. En dom över Israel. Och när det nu kommer att komma en olycka över Nordriket, så ska inte Nordriket tänka att oj, det var en tillfällighet. Nej, det bara blev så. Men denna olycka, detta straff som kommer, det är ett straff just från Herren. Det är Herren som ligger bakom detta. Och det är nettopp det han vill att de ska vara klara över. De ska vara klara över att när lidande nu drabbar oss så är det Gud som ligger bakom det. Varför vill han det? Jo, därför att folket ska se när lidandet kommer att det är Herren som sänder det, och så ska de vända sig till Gud och söka Herren. Att det får bli en omvändelse. Att de inte tänker att det bara hände. Det var bara en tillfällighet. Men det var Gud som låg bakom den olycka som kom till att drabba landet. Och så fortsätter han. Och så säger han: för Herren gör icke noe utan att han har åpenbart sina skjulte råd för sina tjänare profeterna. Och det här är en viktigt för att legitimera Amos budskap. Det finns ingenting som en olycka som är Guds straff som kommer att ramme ett folkeslag utan att det finns någon som först har fått reda på det. Det sker icke noe, eller som det står, för Herren gör icke noe, utan att han först har gjort någonting. Vad är det han först har gjort? Jo, han har uppenbarat sitt skjulte råd. Han har uppenbarat sin vilja för sina tjänare. Och vilka är det? Jo, det är profeterna. Och så fortsätter han igen. När nu löven brölar, så blir folk rädda. Och när Herren talar, då måste profeten profetera. Och därför så har han med detta ganska långa resonemang och många av dessa bilder, så har han sagt till sina tillhörare när han nu är i Nordriket: jag är här och profeterar, inte därför att jag kanske så gärna önskar och vill det, men därför att Gud har talat till mig om någonting som kommer att ske i framtiden. Det kommer att komma en olycka. För Gud gör ingenting utan att han först har uppenbarat det för sina profeter. Och han har uppenbarat det för mig. Löven har brölat. Och då är jag bara nött till att tala. Och jag står inte här i egen kraft, i egen person. Jag har diktat upp alla dessa domsor. Men Gud har befallt mig att tala. Och vi kan då se här... Ja, nu gick jag lite i förvägen. Det är bara illustrationen som visar hvordan Amos resonemang här hänger ihop. Men vi behöver inte säga så mycket mer om det. Men Gud advarar folket mot en olycka som kommer till att ske. Det är det han gör. Det kommer till att ske en olycka, och därför advarar han mot det. Och så är Amos nött till att profetera för det Herren har talat. Och så är spörsmålet: varför? Varför är Amos i Nordriket? Varför står han där och talar dessa ord? Därför att folket, det är ett utvalt släkte som Gud älskar. Gud kommer som den mäktige, brölande löven. Som är skrämmande men som är god. Därför att han önskar så innerligt gärna att hans folk ska vända om. Och det var så att Gud bara hade bestämt sig för att utsvätta Nordriket. Och det var ingen återvändo, så kunde han bara gjort det. Det hade inte varit någon poäng att sända någon profet. Men allt detta, hela Amos kall, hans uppgave, hans liv, när han ska bege sig till Nordriket, handlar om att Gud, han älskar. Och den som Gud älskar, den tuktar han. Så kan vi tänka på, oj, alla dessa hårda, kanske vi kan uppleva hårda ord i Amos bok. Men det var just det som folket behövde höra. Gud såg att de behöver dessa ord. Det är sant. Och det var dessa ord som kunde vara med och skapa en omvändelse i folkets liv. De kunde få inse, nej men hjälp, vi lever ju i strid med Guds vilja. Vi har en väldigt gudfruktig fasade. Men vi har ju förkastat honom. Vi föraktar hans frälsning. Vi föraktar hans namn. Och så vill Gud att folket ska få leva. Att de ska få komma till ett sant och gott förhåll igen. Att det ska bli ett uppgör. Spörsmål kring tiden här. Kanske jag kan ta en slide till. Eller är det någon som har några spörsmål? Eller tankar som ni vill dela? Okej, då fortsätter vi lite till. Ja. Det tror jag verkligen är ett viktigt perspektiv, och att man kan läsa senare om hur folket är väldigt, de har ett väldigt gudfruktigt yttre. De verkar vara väldigt religiösa och följer ganska många av de ordningar som Gud har föreskrivit i Moseloven. Men samtidigt så står de att ja, men de gör som de själva vill. De tillber Gud på det sätt som de själva vill. Det verkar inte alls som att där finns det den självklara respekt och också frykt som bör finnas för Gud när Gud är en helig Gud. När Gud blir beskrivet som en löve. Så jag tror verkligen att det är ett väldigt viktigt perspektiv. Att Gud vill uppenbara igen vem är han. Absolut. Och det blir också skrämmande tydligt i fortsättelsen av Amos bok. När det står om att folk faktiskt en dag kommer att söka Gud, kommer att söka Guds ord. De kommer att längta efter att höra Guds ord. Men då är det för sent. Samtidigt så, jag ska inte säga allt som vi kommer att säga senare. Men det blir också tydligt senare i Amos bok hur Gud när det kommer detta budskap till de som lyssnar där och då. Sök mig. Sök mig nu. Och så ska ni få leva. Så det är absolut det här dubbla perspektivet av att Gud vill ge folket en realistisk bild av vem han är. Han är värd att frukta. Men samtidigt så gör han också detta därför att han vill rädda sitt folk och kalla sitt folk till omvändelse. Ja, Benjamin.
Det du sa om det att ska riva ner Israel, står det rätt bättre än du har sagt? Står det i vers 11. Därför säger Herren, Herren, fiender ska komma och omringa hela landet. De ska riva ner dina försvarsverker och dina palasser ska bli plundret. Så säger Herren. Liksom en hyrde berger to läggbein eller öreflytt av lövenskap, slik ska Herren, Herrens slik skal Israels barn berges, de som sitter i Samaria i sofakroken og sirkelen. Altså, Herren skal rive ned byen, men han skal også redde dem. Han elsker dem allikevel. Så det på en måte han tok det, men han freser det også. Så jeg vet ikke om du skulle komme til å si det.
Jag tänker här är det två ting. Dels så tror jag att Amos bok slutar med att Gud säger jag vill också genupprätta Davids fallna hytta. Jag vill också på nytt låta det få bli en blomstringstid i landet och i Guds relationen. Samtidigt så just det där, den versen, det är vanskligt att veta vad den anspelar på därför att om inte minns fel så är det att i Moseloven så står det nettopp det att om ett vilddjur kommer och tar ett djur, en sow till exempel, och så är jag en getare som vaktar den här jorden och så är det kanske inte min jord. Och så kommer ett vilddjur och tar det här djuret. Om det är då så att jag kan ta med mig Noe som är igen av det här djuret. Om det är ett läggben eller öreflipp. Och visa upp det för dyrets ägare. Se här, jag har faktiskt bevis, det var ett vilddjur som tog det. Det är inte bara jag som har slarvat bort, det är inte jag som varit oansvarig. Då var det så att den personen behöver inte stå till ansvar. För den behöver inte ersätta detta dyret. Men om den inte kunde visa upp någonting av detta, då var den då själv tvungen att ersätta det. Så det kan vara på en måte att profeten säger att men här, ni kommer nog dö. Det är slut. Men samtidigt så ser vi också i Amos bok att ja, men Gud kommer att låta det vara en rest som är igen. Så det kan ligga i den versen också.